Hej och välkommen till denna podcast med mig, Kristina Levin, civilingenjörsstudent på Uppsala universitet. Det här podcastavsnittet ska handla om hur forskning kan arbeta med kreativitet, estetik och hållbar design för att bidra till teknikbaserad affärsutveckling. Jag har idag förmånen att få intervjua Marika Edoff. Marika är idag professor i fasta tillståndets elektronik vid Uppsala universitet och är verksam som avdelningschef för avdelningen för solcellsteknik vid institutionen för materialvetenskap. Hon är även ledamot av styrelsen i Vetenskapsrådet. Marika inledde sin akademiska resa vid KTH då hon först tog en civilingenjörsexamen i elektroteknik och sedan en doktorsexamen inom fasta tillståndets elektronik. Idag har hon arbetat på Uppsala universitet i snart 27 år. Och under den här tiden har hon även varit med och grundat Solibro Research AB. Solibro framställde solceller baserat på ett material kallat SIGS. Dessa solceller konstruerades till tunna filmer som exempelvis kunde appliceras på glas. Då så. Varmt välkommen hit Marika till Ångströms laboratoriets egen podcaststudio.
Tack så mycket.
Vad motiverade dig till att bli forskare efter att du avslutade din utbildning vid KTH?
Jag gjorde mitt examensarbete med forskning och tyckte det var jättespännande och jätteroligt. Så det var nog ganska mycket att jag fick möjlighet att göra examensarbete och få insyn i vad forskning verkligen är som gjorde att jag valde att fortsätta.
Innan jag går vidare med frågorna kring kreativitet och design skulle jag vilja att du börjar med att beskriva ditt nuvarande forskningsområde.
Jag jobbar med en typ av solceller som kallas för SIGS, tunnfilmssolceller. Och de är speciella i att de är helt svarta i sitt uttryck. Det tycker jag är lite spännande, även estetiskt. Mässigt så tycker jag att det är spännande. Mm. De har ett utseende som är väldigt svart och väldigt monokront egentligen. Mm. Eller monokromt. Mm.
Det tänker jag att vi kommer mer in på senare. För nu då så tänkte jag att vi ska se hur du ser på kreativitet i ditt arbete. Och kreativitet kan man definiera som en process där man både använder sig av tidigare kunskap och påhittighet. Vissa hävdar till och med att kreativitet ger konkurrensfördelar och mer långsiktigt värdeskapande i företag som arbetar med innovativa produkter och tekniker. Delar du den uppfattningen om kreativitet?
Oh ja, det gör jag verkligen. Och forskning är väl bland det mest kreativa man kan göra, upplever jag i alla fall. Det är väldigt mycket problemlösning, det är väldigt mycket hitta på nya saker hela tiden och dra nytta av det man precis har lärt sig för att ta nästa steg. Så att jag håller verkligen med om att det är ett kreativt arbete. Mm.
Men kan du då känna att du ibland kan fastna kring det här med tidigare kunskap än att använda din fantasi?
Ja, så är det ju alltid. Att man tror att det här har jag redan gjort en gång, så därför så kommer jag bara, det kommer att bli samma sak igen. Det som jag tycker är en tillgång då är att vi hela tiden jobbar med nya unga människor som kommer in i våran forskning som inte har de här förutfattade meningarna och som vågar ställa de dumma frågorna som inte alls är dumma utan som är viktiga för att vi ska komma vidare. Så jag ser ju den här utbyte av folk och idéer som en viktig komponent i att driva forskningen framåt.
Forskaren Mark Evans berättar att det kan vara givande för forskare inom industriell design att använda sig av sina egna kreativa metoder för datainsamling i deras forskningsprojekt. Han ifrågasätter de konventionella och etablerade metoderna vid forskningsarbetet och visar att med kreativ forskningspraktik kan man öka forskarens motivation. Kan du känna att du begränsas av att använda de konventionella forskningsmetoderna vid datainsamling istället för att experimentera med dina egna metoder som skulle kunna ge mer meningsfulla resultat?
Jag tror nog på väl upplagda experimentserier enligt praktik. Så att i själva genomförandet tror jag inte man ska vara allt för kreativ utan snarare planera för och försöka genomdriva det man har planerat för. Däremot så tror jag att man kan vinna på sin kreativitet när det gäller att titta på vad exakt det är man ska undersöka. Mm. Och också när man tittar på resultaten, att man vågar tänka annorlunda när man ser ett samband, att våga ställa de kritiska frågorna. Är det här en kausalitet eller är det bara, råkar det bara bli? Är det en korrelation eller en kausalitet? Mm. Så där tror jag man har väldigt mycket användning av sin kreativitet. Men just i utförandet så tror jag att man vinner väldigt mycket på stringens. Att man gör det man har planerat att göra.
Och vi pratade ju tidigare om de här som var mindre erfarna. Kan de ibland ifrågasätta de metoderna som du precis pratade om?
Och det är deras jobb att göra det. Precis som barn ska ifrågasätta allt, så ska även nya doktorander och postdoc våga. Och det tror jag är hemligheten med en bra miljö, är att man tillåter den typen av frågeställningar. Mm. Att man inte trycker ner dem, utan tvärt emot, att man vågar lyssna på nya frågeställningar från de som kommer in.
Mm. Mm. I boken The Craftsman berättar författaren att kreativitet även främjas genom att ha en social process med de personerna som man arbetar med. Den här medskapande processen tänker jag både handlar om att ha en dialog med sina kollegor och också dela idéer med personer som arbetar inom samma område. Arbetar du tillsammans med andra kollegor för att förbättra ditt forskningsarbete, och kan du ge några exempel på det?
Ja, jag kan ge många exempel på det. Och när jag säger kollegor i det här sammanhanget, så menar jag kollegor över hela världen. Mm. Så det är inte bara kollegor i min egen forskningsavdelning eller på min egen forskningsavdelning, utan även kollegor runt om i världen. Mm. Resten av den här veckan kommer jag att tillbringa tillsammans med forskningskollegor i två olika EU-projekt som jag är med i. Det ena leder jag, det andra är jag med i. Och jag kommer att träffa forskare från hela Europa, både forskare på universitet och forskare på företag, alltså forskare och utvecklare på företag. Och vi kommer att diskutera forskning tillsammans och vad vi ska göra tillsammans i gemensamma projekt. Så absolut, det här är något som är superviktigt för mig att lära. Även när man åker på konferenser, vetenskapliga konferenser, så, och kanske inte bara lyssna på de föredrag som handlar om det som jag precis gör, utan även sånt som handlar om sånt som ligger utanför det jag gör. Mm. Så blir jag väldigt inspirerad och får nya idéer.
Ja, för jag tänker just det här med att ta inspiration från andra som inte jobbar med exakt det man själv gör, men man har ändå lite liknande arbetssätt och så, att det kan ge väldigt mycket.
Mm,
ja, men vad spännande. Och sen så arbetar ni med en typ av arbetsmiljö som främjar det här kreativa tänkandet?
Ja, jag försöker ju få till en arbetsmiljö på våran avdelning i alla fall, där man känner att man är välkommen in, man är välkommen att ta en del i fika pauser. Vi har möte en gång i veckan där vi pratar om vad vi gör och går runt bordet. Vi äter en bulle tillsammans. Så, jag menar, den typen av ganska enkla åtgärder som gör att man ändå träffas och pratar med varandra. Mm.
Och när du är på de här konferenserna som du pratade om, hur diskuterar ni då? Vad är det för miljö?
Det är oftast en miljö där man sitter och lyssnar tillsammans med någon som man råkar sitta bredvid. Och där kan det uppstå ett samtal, att man går och fikar tillsammans efter en sån föreläsning till exempel. Sen äter man lunch tillsammans och pratar. Och det är ofta de här informella samtalen och diskussionerna. Eftersom man får så mycket intryck, så är det ett sätt att smälta intrycken också.
Mm. Mm. Ja, jag förstår. Spännande. Så vidare nu ska vi gå in på segmentet kring estetik. Inom kemi är symmetri och enkelhet något viktigt för forskningen, på grund av att det kan leda till att resultatet är lättare att förstå, och man kan även påstå att symmetri kan framstå som något estetiskt. Kunskapen kring material och dess estetiska egenskaper är en viktig del i framställningen av en produkt. Tycker du att enkelhet och symmetri har betydelse i din forskning för att göra resultaten mer lättförståeliga?
Ja, då kan man ju börja med att fundera på vad är det jag producerar? Mm. Och jag producerar undervisning och jag producerar forskningspublikationer. Och det gör jag förstås i samarbete med mina kollegor. Så för att framställa ett forskningsresultat så tror jag det vinner på att det är presenterat på ett sätt som är enkelt. Att man inte har för mycket information i samma bild. Om just symmetrin är viktig vet jag inte. Men en starkt osymmetrisk eller skev bild skulle jag störa mig på. Till exempel om man har tre bilder i bredd och en bild är väldigt mycket mindre än de andra skulle jag störa mig på det. Så det tror jag väl är väl kanske en symmetri. Och jag tror att kanske en annan läsare också skulle störa sig på det. Så på det viset kan man ju säga att symmetrin är viktig.
Kan du känna då när du läser andras artiklar att de inte riktigt tänker på det här lättförståeliga?
Ja, och då anmärker jag ju på det. Då är det om jag liksom granskar en annans artiklar och jag ser att här är det svårt att jag har svårt att ta till mig innehållet på grund av att det är för mycket information i bilden eller att den blandar stora och små symboler eller så, så kommer jag anmärka på det absolut.
När du skriver dina artiklar, vilken målgrupp har du då till du skriver till?
Ja, jag har ju en målgrupp som är forskare som är i samma område som jag för det allra, allra mesta. Eller har samma område nästan som jag. Så att om man säger att jag jobbar med en viss typ av solceller så skriver jag ju artiklarna för alla som jobbar med solceller oavsett vilken typ av solceller de jobbar med.
Okay.
Men jag skulle ju inte skriva artiklarna, de vanliga artiklarna som vi skriver mest av, de skriver jag ju inte för folk som är utanför solcellssfären om man säger.
Nej. Men är det även folk som jobbar på ett solcellsbolag som kan ta till sig de här artiklarna?
Oh ja. Nej, men det är en jätteviktig målgrupp.
Ja. Får du feedback på det från just producenter av solceller?
Nej, alltså vi jobbar ju tillsammans med flera styckna företag. Och det är klart att när vi skriver artiklar tillsammans med dem, vilket vi gör ibland, så får jag ju mycket feedback från dem. Och det kan ju också handla om vilken typ av information som företagen tycker att det är okej att vi går ut med. Det är inte självklart för företag heller att de vill gå ut med all information.
Men som forskare, hur viktigt är det att förstå de estetiska egenskaperna av det material som man arbetar med?
Ja, jag vet inte om det är så viktigt att förstå att det just är estetiken som är problemet. Det är mer att jag tror att om jag ska prata med en kollega som är forskare så skulle jag nog mer prata om tydlighet och klarhet i presentationen än estetik, tror jag.
Men det kanske går lite hand i hand
i
slutändan.
Jag tror att egentligen pratar vi om samma sak, men jag kanske inte skulle uttrycka mig så.
Nej. Men var estetiken en viktig faktor när du utvecklade de här tunna solcellerna?
Ja, de finns med väldigt tydligt. Och där är det mycket enklare att diskutera estetik. Också för att man pratar mycket om byggnadsintegration och att man har det här som en del. De kommer att synas i stadsbilden. Så där behöver man prata om estetik i allra högsta grad och att de passar in, att de inte stör, att de kommer att påverka oss på olika sätt. Och då är det bra att vara medveten om att estetiken kommer att påverka oss. Även om vi struntar i det så kommer det ändå finnas där.
Hur kom ni på idén med de tunna solcellerna?
Ja, det är inte våran idé.
Nej,
okay. Utan det var motivationen till dem var kanske inte mest estetiken utan snarare att man trodde att de skulle kunna gå och göra mycket billigare än den typ av solceller som fanns när jag började forska på solceller.
Och effektiviteten på dem?
Ja, att den skulle vara jämförbar men framförallt att kostnaden skulle vara mycket lägre.
Nu ska jag läsa upp en del ur artikeln Design Thinking skriven av Tim Brown. Design thinking is a discipline that uses the designer's sensibility and methods to match people's needs with what is technology feasible and what a viable business strategy can convert into customer value and market opportunities. Här beskriver författaren värdet av design vid värdeskapande av en affärsidé. Som nämndes i introduktionen av dig så är du medgrundare av solcellsbolaget Solibro. Hur skulle du säga att arbetssättet av design skiljer sig från att vara forskare till att vara entreprenör?
Design, när vi jobbade med det företaget som nu inte finns längre, men vi byggde ju upp en produktionsanläggning och där ingick ju design väldigt tydligt, alltså industridesign skulle jag vilja säga, ingick ju väldigt tydligt som en del av arbetet. Mm. Och designen där handlade till viss del också om att maskin och människa skulle jobba tillsammans, och man var tvungen att göra den designen så att människan underlättades i sin kontakt med maskinen och gjorde rätt saker. Mm. Så där finns ju design med. Sen finns ju produktdesign är också en viktig del förstås. Mm. Och att produkterna både är funktionella och är snygga. Så att det fanns ju med också. Mm.
Fick ni input från andra entreprenörer kring det ni skapade?
Ja, det tror jag att vi fick. Men framförallt fick vi väl inspiration av sådana som hade gjort liknande produkter tidigare. Mm.
Nu har vi pratat om kreativitet och estetik i ditt arbete, och jag tänkte avsluta med att vi ska prata om det viktiga ämnet hållbarhet. Hållbarhet kan delas in i tre olika delar: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hur mycket värde man lägger på varje aspekt kan variera beroende på vem man frågar. Begreppet frugal innovation syftar till att använda material och finansiella resurser på ett sparsamt sätt, samtidigt som målet är att skapa högkvalitativa produkter men som fler människor kan utnyttja. Tidigare har frugal innovation oftast kopplats till social och ekonomisk hållbarhet, men nu utforskar man även möjligheten att koppla det till ekologisk hållbarhet. Men det är viktigt att tänka på att sparsam användning ibland kan resultera i oönskade konsekvenser. Ett exempel är att finansiell återhållsamhet kan leda till att man väljer komponenter som har en högre ekologisk påverkan än andra alternativ. Vad är din åsikt om att vara sparsam med resurser vid utvecklingen av ny teknik?
Det var en svår fråga. Ny teknik innebär ju att den... Att man ska tro på ny teknik innebär ju att man tror att den har någon typ av fördelar jämfört med den teknik som redan finns. Mm. De fördelarna kan ju ha alla de här aspekterna som du var inne på. Mm. Att en social hållbarhet eller ekonomisk eller ekologisk hållbarhet. Mm. Så alla de delarna kan nog finnas med. Men i och med att man utnyttjar en ny teknik så satsar man ju inte på att utveckla den teknik som redan finns, utan man börjar ju med någonting nytt. Mm. Och det kommer att ta tid innan den har funnit sin väg. Mm. Så man måste ju ha någon sorts drivkraft för att göra det. Mm. När vi började med det så var det ju just resurssnålheten som var en viktig del av det hela. Mm. Och den resurssnålheten, det vill säga att det aktiva materialet som omvandlar solljus till el, var mycket, mycket mindre än för den befintliga tekniken. Mm. Och det i sin tur skulle leda till en ekonomisk hållbarhet, därför att det skulle bli billigare att tillverka. Mm. Så de hörde ihop väldigt tydligt.
Men kan du förstå den här kopplingen då till att om man är snål, så att säga, att det då kan att man väljer komponenter som har en högre ekologisk påverkan?
Ja, det kan jag absolut vara med på. Och en typiskt sånt exempel på en snålhet som leder fel är om man satsar på tekniker som har låg verkningsgrad. Ett exempel är det i alla fall. Mm. Om man tänker att man gör en solcell som bara är hälften så effektiv, men man säljer den till halva priset, så kommer kostnaden för elen inte att bli samma, utan den kommer att bli betydligt högre, eftersom man behöver fler andra komponenter för att sätta upp den, för att koppla ihop den, och mera arbete för att sätta upp den. Mm. Så där kan en sparsamhet leda fel. Därför pratar vi mycket om kvalitetsmedvetenhet och vi jobbar väldigt mycket med hög verkningsgrad. Och det har att göra med att man vill utnyttja materialen på så bra sätt som möjligt för att göra många kilowattimmar. Det kan också ha att göra med långtidsstabilitet, alltså hur hållbara de är över tid. Och att sälja någonting som inte håller i 25 år, det är nästan omöjligt på vår marknad i alla fall. Mm. Och där kan man också vara dumsnål ifall man inte kapslar in dem och skyddar dem på rätt sätt. Mm. Mm. Så där finns det också saker att fundera på kring de frågorna.
Mm. Mm. Och där bevisar ju ni ändå att man kan kombinera den här snålheten av material men ändå hög verkningsgrad.
Ja, och då är snålheten av material kan ju komma in för att funktionen kanske till och med blir bättre. Mm. Men att utveckla en teknik som är mera av högre verkningsgrad, som ger mer el, kan också göra att kostnaden per kvadratmeter blir högre. Mm. Men kostnaden per kilowattimme blir lägre. Mm. Och det här måste man få gå ihop sig. Mm. Och det är en pedagogisk utmaning.
Och kanske förklara då för kunderna.
Ja, ja. Precis.
Mm. Ja, men vad hade ni för utmaningar med de här solcellerna?
Ja, det företaget som producerade de här solcellerna finns ju inte längre, så det fanns ju stora utmaningar. Och en utmaning som är en positiv utmaning egentligen, det är ju att den teknik som vi konkurrerar med är så oerhört bra. Mm. Och det har ju varit en bra nyhet för världen, eftersom solcellerna verkligen har slagit igenom och blivit jättestora. Mm. Så det är ju en positiv utmaning i sig. Och vi har ju då tittat på just det här med byggnadsintegration och kanske bättre estetik som sätt för oss att konkurrera med någonting som är väldigt bra.
Mm. Mm. Men vad tror du då om att implementera solceller i högre grad i Sverige, som under vissa årtider inte kan ge så mycket el?
Det pågår ju redan, och det är en explosiv utveckling som vi tittar på, bland annat i det centrum Solve som jag leder. Mm. Där vi tittar på just snabb utveckling av solceller i Sverige, som vi har sett början på idag.
Mm.
Så det händer redan nu, och det måste vi ta hand om. Mm. Det är ingenting som vi kan välja, utan det bara händer just nu.
Mm. Tänker du på olika materialval, hur det kan påverka er målgrupp med avseende på ekonomi, sociala aspekter och miljöpåverkan?
Ja, vi har jobbat en del med mycket tunna solceller, flexibla solceller som kan ha andra tillämpningar. Så det är väl ett typiskt sådant exempel där just tunnfilm kan göras flexibelt. Vi har inte jobbat på ett tag med det i forskningsgruppen, men vi samarbetar med företag som håller på med det.
Och hur har den här tekniken mottagits från den målgruppen som ni tänker er?
Ja, de som har behov av lättviktssolceller har ju tagit emot det här väldigt bra, det tror jag.
Mm. Då har vi fått höra hur en forskare i dess arbete kan se på kreativitet, estetik och hållbarhet. Jag får tacka dig, Marika, för att du ville ta tid och berätta om din kunskap kring området och hur du arbetar som forskare. Det har varit väldigt lärorikt, och jag får också önska dig lycka till i ditt fortsatta arbete. Tack också till er som lyssnade, och tänk på att det enda sättet att göra ett storslaget arbete är att älska det du gör. Hej då!